Hej och välkommen till Mord och Mysteriepodden.
Hej och välkomna! Det har varit ett långt uppehåll, kan vi ju säga.
Kommer inte ihåg. Oförklarligt och Hemsökta hotell 2.
Mm.
De spelade vi in i januari, februari.
Ja, något sånt.
Ja. Och sen så var det jättemycket som hände däremellan.
Mm. Vi har behövt lite semester.
Mental semester. Ja. Men livet har kommit emellan.
Mm.
Liksom. Och sen, det här är inte det roligaste ämnet och researcha i när man inte mår så bra eller livet inte går perfekt.
Nej.
Så tyvärr så har man fått lägga vissa saker åt sidan.
Mm.
Men vi
har kör fått på. Prioritera till det bättre.
Precis. Och vi kan inte lova ett avsnitt i veckan.
Nej, det kan vi ju inte göra.
Nej, även om det är vårt mål.
Men ni har överseende med detta.
Precis, och vi vill tacka alla som har hängt kvar.
Verkligen, jättetack.
Ja, och som stöttar när vi lägger ut nya avsnitt som alltid skriver och är peppande.
Mm. Så jag har prestationsångest tack. Redan nu för Eliza Lam. Jag bara, yes, jag har grött min egen grop! Nej, jag bara känner så, okej, det är jätteroligt att de liksom röstade fram att de ville ha ett avsnitt.
Ja. Du satt så och röstade nej.
alla nej-rösterna, det är jag. Nej, men så kände jag, åh, ja, vad roligt. Och sen, nej, när ska jag hinna göra detta?
Ja, good luck. Men som vanligt, ska du börja? Oj, jag kan
vi
också säga.
Vi har inte ens sagt just, vad vi ska ha.
Just det. Dagens tema är vampyrmord.
Mm, och nytt väl?
Ja, och kanske lite luddig. Jag vet inte om den är luddig i
vi sa titeln. Ju att det inte var en hälsing vi ska prata om.
Nej.
Och sen det är folk vanliga som mördar i vampyranda.
Ja, så det är inga vampyrer med huggtänder och sådär. Utan det är vanliga människor som
det är inte typ Twilight och ja.
Det är inga inte glitter. Inget sånt. Så ja, nu kan jag säga då, ska du börja som vanligt?
Ja, men jag kan börja som vanligt. Och jag ska prata om The Vampire of Sacramento.
Mm.
Har du talat om honom?
Nej, tror inte det.
Han sätter i alla fall skräck i Sacramento, Kalifornien, mellan 1977 och 1978. Så vem är då vampyren? Han hette Richard Trenton Chase. Han föddes den 23 maj 1950 i Sacramento och vid 10 års ålder så visade Chase tydliga tecken inom en triad som kallas McDonald-triaden.
Mm-hmm.
Och det är inte McDonalds restauranger.
Vad är trial? Eller
triad?
Triad, vad är det?
Åh nej.
Jag har aldrig hört talas om det.
Jag kommer ju lite till, inte kanske så att alla fattar vad triad är, men
ja, det är en grupp av tre.
Mm.
Stämmer det?
Så det är en sociopat-triad. Kommer jag till. Vid 10 års ålder så visade Chase tydliga tecken inom McDonald-triaden. Den kallas också för sociopat-triaden och den innehåller tre faktorer.
Mm-hmm.
Men man säger att två av dessa är mest förknippade med våldstendenser i samband med brott. Och dessa tre faktorer är då djurplågeri, pyromani och sängvätning. Alltså att man kissar i sängen.
Mm.
Under hans tonår så sades han var kronisk alkoholist och drogmissbrukare.
Drog.
Läkare konstaterade också att Chase led av impotens, alltså erektionsproblem, på grund av psykologiska störningar till följd av att han undantryckte ilska. Mm. Och då tänker jag att han måste ha varit...
Hur gammal var han då, sa du?
Det var i tonåren.
Mm.
Och under det tidiga vuxenlivet så utvecklar Chase hypokondri. Han sa ofta att hans hjärta skulle så småningom sluta slå. Eller att någon hade stulit hans lungartär. Han brukade också balansera en apelsin på sitt huvud i tron om att vitamin C skulle absorberas av hjärnan via diffusion. Och diffusion är då en förflyttning av något med högre koncentration till ett område med lägre koncentration. Chase trodde också att hans kranium hade separerats och typ flöt runt i huvudet.
Mm-hmm.
Alltså så att hjärnan skumpar runt här inne.
Att det inte var något fast som höll det.
Precis.
Sån här hjärnbalken.
Därför rakade han sitt huvud för att kunna observera det bättre. Alltså han kunde observera hur det flyttade runt bättre. Eller hur det flöt runt bättre. Och Chase flyttar in och bor med några vänner då han tror att hans mamma försökt förgifta honom. Vännerna tröttnar snart på att bo med Chase på grund av att han ständigt är hög på LSD och marijuana, eller så är han alkoholpåverkad. Han går också runt naken i hemmet. Och det tänker man, är du får lov att gå naken i ditt hem? Men kanske inte när det kommer gäster.
Om man, gästerna är med gäster.
Ja, jo. Jo, jag är helt, ja, jag hör dig. Men så vännerna ställer då krav på honom att antingen så skulle han ändra sitt beteende eller så tvingas han flytta ut. Men Chase vägrar ändra på sig och lyssnar inte på sina vänner. Så vännerna drar. Så han blir själv lämnad i lägenheten. Och så tänker man, det hade kunnat sluta här. Och han levde fine liksom.
Men det gör de inte, annars har inte varit i denna podden.
Exakt, exakt. Det slutar ju inte här. För som vi sa, då hade man hade inte hamnat i en podd. Så nu när Chase är lämnad ensam i lägenheten så börjar han då fånga djur. Dessa dödar han och skär upp. Han rensar rent djuret på inälvor och han äter sedan djuren och inälvorna råa. Ibland så blandar han inälvorna med Coca-Cola i en mixer och drack sedan. Fredagsmys. Och detta gjorde han för att undvika att hans hjärta skulle krympa. Mys, mys.
Alltså det låter ju löjligt så, men...
Alltså han... jag har aldrig varit så förvånad när jag har suttit... Alltså, och då har vi ändå haft...
Galningar.
Ja! Och man tänker liksom, ja men Sara, du har haft Ed Kemper, du har haft Ramirez, du har haft...
De andra.
Ja.
Kommer inte ihåg.
Listan är lång. Och man tänker, de är ju ändå liksom för sig.
Då kan man ändå typ man kan ändå förstå dem på ett sätt. Alltså, mm. Men hur blev han så?
Jag tänker hypokondri. Alltså, som han hade.
Och allt det.
Ja, och typ, för det stod inte så mycket om hans liv. Alltså, innan. Eller så, det var inte så mycket historia.
Så du vet inte hur han hade det hemma?
Nej.
Nej.
Men jag tänker, hade hans mamma, alltså tror man att ens mamma förgiftar en? Hur bra är den relationen?
Men det kan ju också vara en vanföreställning ju.
Jo, absolut.
Det har ju inte varit hon har försökt.
Nej. 1973, då Chase är 23 år gammal, så tillbringar han en tid på en psykiatrisk enhet. Jag vet inte riktigt varför han sitter på den här enheten, kan jag säga redan nu. Men 3 år senare så blir han inlagd mot sin vilja på ett psykiatriskt sjukhus då han injicerat kaninblod i sig själv. Och personalen ger han då smeknamnet Dracula. De här kommer underfund med att Chase är fixerad vid blod. Och under sin tid på sjukhuset så bryter han nacken på 2 fåglar som flyger in genom fönstret för att sedan dricka deras blod. Och på sjukhuset där han sitter nu, så, eller vid den här tidpunkten, så stjäl han kanyler. Och med dessa extraherar han blod från terapihundar på sjukhuset.
Alltså du vet redan vad jag tycker om honom.
Oh, ja.
Alltså,
ja.
Vad hade varit en kula i huvudet med en gång om jag sett det. Alltså direkt.
Ja. Jag satt bara och blev äcklad.
Ja.
För jag tänker liksom att, snälla, fåglarna har inte gjort dig någonting.
Nej.
Terapihundarna, de har absolut inte gjort dig någonting. Alltså, snälla.
Och om man verkligen vill hålla på med sånt, det finns ju människor som leker. Alltså,
ja.
Som sexuellt upphetsade av att dela blod och hålla på. Varför hittar man inte någon?
Men jag tänker också 1973, detta säger jag inte jag. Nej, men precis, men detta säger ju inte jag ju heller för att skydda honom överhuvudtaget. Nej. För att det är en sjuk människa.
Mm.
Men internet fanns inte.
Nej.
Så att,
och är man sjuk så tänker man ju inte...
Och jag måste hitta liksinnade.
Ja, precis.
Alltså vid denna tidpunkten så blir han också diagnostiserad med schizofreni. Och efter att ha gått igenom x antal behandlingar och knaprat ett hav av mediciner så anser läkarna att Chase inte längre är en fara för samhället. Så 1976 så släpps han till sin mamma som får vårdnaden om han då.
Kan jag gissa? Han kommer inte ta sin medicin.
Nej, det är ju inte han då, va? Nej. Hans mamma vänjer honom av med medicinerna.
Ja, för det är det här liksom, när de tar mediciner, när de har, alltså schizofreni är en av de allvarliga mentala störningarna man kan ha, särskilt om det är paranoid schizofreni. Alltså det borde ändå vara någon som kommer hem till personen.
Exakt.
Och ser till att de tar sin medicin.
Ja. Så so, Mr. Chase, here you go, yes. Here is your little bag of pills.
Ta dem alla nu.
Take them, and I want to see under your tongue. Alltså, snälla, det är liksom...
Alltså särskilt när de visar att de har inga problem att döda djur och dricka blod och
nej,
så. Då är det inte en som... För det finns ju de som är schizofrena som ändå vet om att de är schizofrena och kan liksom skilja på verklighet och
illusion. Jo, men han har ju
illusion.
Han har ju sen redan innan vanföreställningar liksom, om allt.
Precis.
Att hjärtat krymper och hans hjärna flyter runt och alltså...
Då är det väldigt viktigt att han tar sin medicin.
Yes. Alltså han släpps då ju. Och det visar sig sedan i undersökningar att Chase erkänner att han 1977 stoppats och arresterats vid ett naturreservat i området Pyramid Lake, Nevada. Då är han täckt i blod. Det finns även blod i en hink i hans bil. Och detta blodet visar sig komma från en ko, men ärendet läggs ner då det finns för lite bevis för tidpunkten angående händelsen. Men jag tycker att ligger där en död ko på fältet och Chase visar sig ha en hink i sin bil med blod från kon. Varför är det för lite? Och att han har badat i det. Så tänker jag liksom att
då är det något som inte är normal och inte tar sin medicin.
Ja. Ja, nej, vi går inte in på det för att vi är inte polis på den. Men,
nej, men jag tänker på 70-talet för det var fortfarande 70.
Ja, 77.
Ja. Då kanske inte det var så allvarligt med djurplågeri.
Nej, det är ju sant. Och som jag sa i början så sätter ju Chase skräck i Sacramento under ett års tid.
Mm.
Men han har inget tydligt tecken när han mördar, eller mönster snarare. Som till exempel Warners som dödade män.
Jag tror tvungen att tänka vem det var.
Ja, eller som Ripper som dödade prostituerade. Chase mördar sitt första offer den 29 december i en så kallad drive-by-skjutning. Den som Chase träffar i skjutningen är den 51-åriga tvåbarnspappan Ambrose Griffin. Och två veckor senare gör han ett försök att gå in i en kvinnas hem men misslyckas då dörren är låst och han går sin väg. Här berättar han senare för utredare att om en dörr var låst så tog han det som ett tecken att han inte fick, alltså att han inte var välkommen.
Som en vampyr.
Exakt. Eller jag tänker bara att han var inte inbjuden.
Nej.
För att, ja.
Ja.
Oh my god. Ja, men då att han inte var, är dörren låst så var han inte välkommen. Men om den var öppen, då var den inbjudan att komma in.
Okej. Okay. Då betyder det, kom in och döda mig, tack.
Jag drick mitt blod.
Ja.
Och vid ett tillfälle ska han ha blivit påkommen och bortjagad av ett par. Paret kom hem och upptäckte att Chase var i deras hem och snattade deras tillhörigheter. Chase ska även vid tillfället ha kissat och bajsat i deras spädbarns säng samt på babykläderna. Den 23 januari 1978 bryter han sig in till den 3 månader gravida Teresa Wallin. Han skjuter henne 3 gånger och har sedan sex med hennes lik samtidigt som han hugger henne med en kockkniv.
Så då löste sig det erektionsproblemet?
Ja, det måste magiskt ha.
Ja, då fick de bukt på det. Alltså den psykologiska blockeringen eller vad det var som skapade det i tonåren.
Han avlägsnar sedan flera organ. Vad han gör med dem framkommer inte, men vi vill kanske inte veta. Han skär av hennes bröstvårta och dricker hennes blod från... Han skär också av hennes bröstvårta och dricker blodet från där bröstvårtan är avtagen. Och det påminner ju om mitt fall från 1900 frasjäl, höll på sig.
Vet inte om det var denna de sidan av 2020-talet.
Nej, exakt. Vi ska se. Och innan han lämnar huset så hämtar han hundbajs från Rollins trädgård och trycker in detta i hennes mun. 4 dagar senare, den 27 januari, så tar sig Chase in i den 38-åriga Evelyn Myrets hem. Den första han skjuter är Evelyns vän, Danny. Chase skjuter honom med ett 22-kalibrig pistol. Sedan skjuter han Evelyn, hennes 6-åriga son Jason och hennes 22 månader gamla brorson David. Alla med direkt dödliga skott. Sen brutalt lemlästar han Evelyns kropp och han har återigen sex med liket och dricker hennes blod. Samt att han äter av kroppen. Där är en granne som knackar på och Chase blir rädd och flyr från lägenheten. Han tar Dannys bil.
En fråga. Har du vågat knacka på om du hade hört skottlossning?
Nej.
I lägenheten under eller bredvid?
Nej.
Inte jag heller.
Ärligt, inte. Absolut inte.
Inte jag heller.
Snälla, man vet ju inte vad det är för en galning som skjuter
Nej.
Någon annan. Alltså...
Jag hade ju tänkt direkt, en skottlossning?
Mm.
För hade man tänkt att personen tittar kanske på tv, då hade man ju inte gått upp och frågat, vad gör du?
Vad tittar du på för film? Jo, den såg jag förra veckan.
Något du kan rekommendera. Jag hade aldrig vågat gå upp.
Nej. Men han tar då Dannys bil och i bilen tar han även med sig den lilla 22-åriga Davids. Grannen som knackar på. Han
tar med Davids kropp eller 22 månader.
Han tar med sig alltså den 22 månader lilla
babysen
David.
Men som är död.
Ja, han tar med sig kroppen. Grannen som knackar på ser ju hur Chase flyr från lägenheten och han tillkallar polisen. Polis går även igenom lägenheten och ser att Chase lämnat efter sig fullständiga hand- och skoavtryck. Så det kan ju ändå vara tur. Men att här var ju 4 personer som fick sätta livet till. 5 personer som fick sätta livet till för detta. Men det är då i
skor... 5?
Det var Evelyns vän. Evelyns vän. Danny.
Ah, jag
och Evelyn själv.
Ah, jag trodde Evelyns vän och Danny var samma person.
Jag skojar bara, det var det. 4, förlåt. Det har varit en lång dag. Oh. Ja, men där är skoavtryck i liksom hennes blod. Så att, kort därpå så lyckas polis gripa honom. Och de söker igenom Chases lägenhet. Där de finner allt i blod. Så hur lyder då hans dom? Och vad blir hans straff? Våren 1979 ställs Chase inför rätta och döms för 6 mord och får en dödsdom på sig.
Mm.
Försvararna i rättssalen vill undvika denna domen mot Chase och ge honom ett livstidsstraff istället. Och detta argumentet förstärker dem med Chases sjukdomshistoria. Men den 8 maj 1979 kommer den slutliga domen. Juryn finner Chase skyldig till alla 6 morden och avvisar argumentet om sjukdomshistorien. Alltså, och att det skulle göra honom oskyldig till brotten. Han döms till döden i gaskammare. Chase medfångar i fängelset var medvetna om vilka brott han begått och hur han begått dem. Och de var livrädda för honom. Flera av fängelsevakterna vittnar att medfångarna försökte ofta övertala Chase att ta sitt eget liv i fängelset. Chase går med på att
bli... Ändå smart teknik. Taktik.
Chase går med på att bli intervjuad i fängelset av en man vid namn Robert K. Ressler. Med honom pratar han om sin rädsla för bland annat UFO och nazister. Samt att han berättar att det inte var hans fel trots att han dödat. För han var ju tvungen att hålla sig vid liv. Och det skulle ju vem som helst göra, säger han. Chase ber också Ressler om en så kallad radarpistol. Med denna skulle han kunna gripa de nazistiska UFO:n som nazisterna... Han tror ju att UFO, alltså nazisterna har skickat ut de här UFO grejerna. För att han vill ju gripa UFO:t så att de kan ställa sin förrätta för morden istället. Chase tömmer även sina fickor i den här författarens sällskap. Och i fickorna finns makaroner och ost som han har hamstrat. Chase trodde nämligen att fängelsevakterna jobbade för nazisterna och dessa försökte döda honom genom att förgifta hans mat. Den 26 december 1980 hittades Chase död i sin fängelsecell. Obduktionen visade att han hade tagit sitt eget liv genom en överdos med hjälp av sin egen medicin. Och vill man nu, för att man tycker att den här mannen skulle vara intressant, så finns det filmer slash serier som jag tänker att jag presenterar. Sen får man göra vad man vill med min information. 1987 så kommer filmen The Rampage som är baserad på hans båt. 2011 så släpper Investigation Discovery en tv-special som heter Lore Deadly Obsession. Det är en 2 timmar lång dokumentär med återskapandet av Chase båt. 2009 släpper det japanska doom/metalbandet Church of Misery låten Bloodsucking Freak, och den handlar då om Chase. Och till er som gillar Criminal Minds, i första avsnittet i säsong 11 som heter Blood Hungry refererar de mycket till Chase fascination med blod. Och snipp snapp snut så var mitt fall slut.
Yay.
Jag känner att jag vet redan vad du...
Ja, jag känner lite som den gruppen, att han var bloodsucking freak.
Mm.
Jag tycker hans mamma borde också straffas för att hon fick han sluta ta medicinen.
Mm.
När han släpptes till hennes
vård.
Precis. Så skäms på henne.
Ja.
Verkligen.
Ja.
Har föräldrarna ett finger med i spelet som gör att någon begår allvarliga brott? Om det är så att de har misshandlat barnen, gjort dem till sociopater, vad den kan vara, då borde de också straffas.
Mm. Ja, men det som vi diskuterade ju att släpps du till någons vård så borde det komma en människa dit och bara, här är din pillerpåse, varsågod, ta din medicin, jag ska se när du gör det.
Mm. Precis.
För har du en så pass tung diagnos så borde det vara en regel.
Ja, jag tänker, om han släpptes till hennes, alltså hon skulle vårda han och sådär, då tänker jag att han bodde hos henne.
Ja.
Mm. Alltså jag hade aldrig vågat, om någon har en sån allvarlig diagnos, att de inte tar sina mediciner. Exakt.
Snälla, man vet, nu vet man ju vad som hände med
hans offer. Ja, men han har lika bra kunnat döda henne.
Ja, ja.
Mycket chock value i den.
Ja.
Tyckte jag.
Mm.
Eller så har jag varit out of the game länge. För att det verkligen så här,
Alltså jag vet inte, men som jag sa innan, när jag jämförde liksom med andra, för vi har ju pratat om så sjuka människor.
Mm.
Så jag bara, alltså, va? Kunde det komma en och toppa alla?
Ja, och att man inte pratar mer om honom. Också jättekonstigt. Liksom man pratar mycket om Ted Bundy och nu Jeffrey Dahmer. Ja. Eller så är det kanske att han gjorde en sån kort period. Det kanske inte var tillräckligt. Jag gör air quotes nu, så att någon tror att det är allvarligt. Men att han gjorde tillräckligt många mord.
Ja.
Man kanske måste göra kanske 10-12 för att det ska pratas om i 40-50 år.
Ja.
Men grym.
Ja.
Vad gjorde han med babysen? Ingen
vet. Det framkom inte.
Okay.
Han skulle väl göra någonting med den. Jag vet ju att vissa som, nu säger jag absolut inte att det är så.
Mm.
Men när man, alltså, när jag har läst om andra, och det är inte jättemånga andra, alltså tar babysar eller så är det typ att, ja, men det blodet är så oskyldigt och rent att dricker du detta så får du ju detta, det renande i dig.
Ja. Eller att han dissekerar, för han höll ju på det med djur.
Ja.
Ja. då ska jag prata om en annan vampyr.
Mm. Eller, och det hoppas jag verkligen att du ska göra, så du inte kommer med något annat.
Jag ska prata om blommor. Nej. Den jag har valt, han är inte mycket friskare.
Nej.
Om man säger så. När du och jag satt och diskuterade vilket tema vi skulle ha, så var du som hade hittat en... Du hade hittat han först för din sambo. Mm. Du rekommenderat honom. Och så berättade du lite om honom och försökte anpassa, för att jag kan inga mördare som dricker blod.
Nej.
Och sådär. Den närmsta jag kunde var hon jag redan tagit som åt sin man till Thanksgiving.
Just det, hon!
Ja. Mm. Mm. Hon, egyptiska modellen. Så hittade jag han här jag valde att ha. Han jag valde hittade jag av en ren slump. En väldigt komplex man med ett väldigt komplext driv. Han satte skräck i Tyskland och speciellt Düsseldorf, då han då och för alltid kom att vara känd som vampyren från Düsseldorf.
Mm-hmm.
Peter Kotten föddes den 26 maj 1883 i Köln, Mulheim. Alltså jag uttalar ju inte tyska bra.
Nej, så mitt när jag ska uttala engelska.
Ja, men det här är ju...
Men det är lätt.
Killer. Ja. Och det är då en del av staden Cologne i Tyskland.
Ja. Mm.
Han hade det inte lätt under sin uppväxt, kan man lugnt säga. Han var äldst av 13 barn.
Stackars kvinna.
Mm-hmm. Dock två av hans syskon dog väldigt tidigt, så att de var ju 11 under uppväxten.
Mm.
Då hela den här familjen, hela familjen Kotten, räkna då 11 barn kan vi räkna, och så två föräldrar, de bodde i en tvåa.
Ja, men så var det ju förr.
Ja, men
liten yta med många barn, ja.
Ja, men alltså de måste ju typ legat på varandra. Jag har också hört det att det var trångbott. Och jag skrev också det att det här typ av fattigdomen, det var väldigt vanligt då från 1800-talets hälft och in på 1900-talet i Europa. Och det låter ju supergalet, för att enligt våra standards så är det olagligt att bo så många.
Mm.
Ja, och hade man bott på landsbygden så hade man ju säkert haft råd med en större bostad.
Oh, ja.
Men i stan så var det ju jättedyrt. Ja, ja, ja. Och då fick du ta det. Man fick trycka in.
Ja, man fick ta familjen. Det som erbjuds.
Ja, precis. Hans pappa var alkoholist. Jag tycker det här är jätteintressant. För att det är så vanligt att fattiga från den tiden drack väldigt mycket.
Ja. Men blev han våldsam då, pappan?
Det blev han. Och det är typ brännvin man drack, för det var billigt och det var lätt att få tag på. Överklassen drack ju finare spritsorter som punsch och konjak. Och de drank ju inte så att de blev fulla och inte
fullstor.
Nej, snarare. Precis. Och man drack ju för att det var sånt helveteliv. För att ta sig igenom, ta bort smärtan. Det kan inte varit så roligt att ha haft 11-13 ungar.
Nej.
Boendes in tvåa.
Men någonstans så har du ju, får du ju ta ditt ansvar, tänker jag.
Ja, ja, absolut. Det får man ju. Men har man börjat dricka tidigare så är ju förståndet inte riktigt med, kan jag tänka. De säger ju det, där spriten åker in och åker förståndet ut.
Ja, precis. Ja. Ja.
Du frågade om han var våldsam.
Mm.
Han hade ju då som sagt ett alkoholproblem. Och hans mamma hade också ett alkoholproblem. Men
det är ändå sån misär.
Mm.
11 barn.
Mm. Och sen, men jag tror inte hon var alkoholist på samma nivå som han var. Okay. Så hon kan ju ändå ha varit barnens trygga punkt.
Åh gud, jag hoppas.
Mm. Men pappan var ju gross. Han misshandlade barnen. Värst då Peter. Och mamman. Peter och mamman misshandlade han mest och värst. Antagligen, det här är bara som jag antar, så fick Peter mest stryk för att han var äldst. Mamman blev också slagen. och våldtagen upprepade gånger framför barnen. Alltså hur sjukt är inte det?
Åh, pappa.
Ja, hur sjukt är inte det?
Jag känner att vi knäcker hans ben.
Men tänk ändå, mamman, alltså den skammen att framför dina barn och sen barnen. Jag tror aldrig jag hade kunnat komma tillbaks från det om jag hade sett det.
Alltså tänk om mamman måste ju... Fan, alltså jag tänker bara på... För jag har barn själv. Alltså,
och jag har en mamma.
Ja, nej, jag har också en mamma. Nej, men alltså...
Det var det som...
Nej, man kan inte föreställa sig.
Nej, det var det som fick mig bara... Va? När jag läste det.
Och jag blev jätteledsen. Mm. För att det har hänt. Ja.
Och här någonstans kan jag känna att... När jag researchade så tänkte jag, ja, hur kan man inte bli mördare när man har gått igenom allt detta?
Hans syskon blev inte mördare.
Nej, men dock så vet vi inte vad hans syskon gjorde sen.
Nej, det kan man ju aldrig veta. Nej. Men,
jag säger inte att det är rätt att han mördade, det är inte det jag säger.
Nej.
Men
det formar ett visst psyke.
Om man säger så här, jag förstår att man inte blir normal av det. Och alltså, när jag pratar om honom så kommer han låta jättekonstig såklart. Jag kan säga redan nu, jag tror inte att han var född, så jag tror inte att han var psykopat, utan jag tror att han var sociopat. Att han har blivit så.
Mm.
Ja, han har blivit så. Han har formats till det, helt enkelt.
Ja, precis.
För den här tiden så var det ju vanligt att männen slog sina fruar, för de hade ansvaret att tukta sina fruar och barn.
Ja.
Så det var inget...
Nej, aga var ju helt tillåtet. Så det är ingen konstighet, men vi blir ändå upprörda.
Ja, precis. Men det jag ville komma fram till var att i och med att det var normalt i samhället så var det väldigt svårt för en kvinna från skilsmässa.
Mm.
För att han gjorde ju inte något olagligt.
Nej.
Och man kunde inte ta ut skilsmässa riktigt hur som helst på den tiden.
Nej.
Men pappan gör då något som är olagligt. Han våldtar sin 13-åriga dotter. Och det här får han 18 månaders fängelse för. Och Peters mamma kan då få igenom en skilsmässa. Hon flyttar till Düsseldorf. Jag vet inte riktigt hur gammal Peter är då.
Nej.
Men det verkar inte som han flyttar med henne, utan han hamnar i Düsseldorf senare. Men i skolan i alla fall så var han en duktig elev och väldigt smart. Men man märkte att det var något fel på honom, där han ofta vägrade att gå hem och han rymde titt som tätt. Och väldigt tidigt så började han ägna sig åt småbrott. Som enligt han själv då, när han har berättat sin historia, så har det liksom eskalerat ganska snabbt. Eller inte enligt han själv, enligt mig. Så det eskalerat ganska snabbt. Vid 9 års ålder så blir han vän med en man i trappen som jobbar med att fånga in gatuhundar. Den här mannen har då en sjuk hobby att tortera och döda hundarna. Och sägs även att ha sex med dem. Och det är något han och Peter gör tillsammans. Mm. Och jag läser det här snabbt för att jag vill distansera mig från det så snabbt som möjligt.
Svin.
Ja. I alla fall så gör de två första sakerna tillsammans. Alltså tortera och döda.
Mm.
Och jag kommer lämna det lite där. Men jag kan ju säga att han slutade med djur, vad han nu än gjorde med dem. Ungefär när han var 13 år gammal, när han nästan blev påkommen av en bonde. Och så, då slutade han med det.
Okej.
Okay. Mm. Mm-hmm. Också när han var 9 år har han berättat själv att han och två klasskompisar var ute på en flotte i floden. Och Peter knuffade ner den ena av pojkarna, av flotten då, ner i floden. Och han visste att denna pojken inte kunde simma. Och den andra pojken hoppade efter honom för att rädda honom. Och då höll Peter ner hans huvud så att båda drunkna. Men man kan inte säga att denna historien är sann, för att de kunde inte hitta två pojkar har drunknat vid den tiden som han berättar. Så det kan bara vara en fantasi han har haft.
Ja, en vanföreställning.
Precis. Ja. Eller inte vanföreställning, för jag tror nu han är väldigt klar ändå. Men att han går igång på
Okay.
Mm. Lite olika saker.
Mm.
Jag skrev att han eskalerade fort nu i hans brottsutveckling. Men samtidigt gjorde han inte det. Men han har länge snutt då, gjort småbrott hade han ju begått sedan han var 9. Men det var ju lite mer oskyldiga saker som kanske sno mat för han var hungrig. Och lite de här mindre typ av brotten. Nu börjar han med bedrägeri och en och annan mordbrand.
Jag tycker jag ändå it escalated quickly.
Jo, det gör det väl.
Fast från, från ett litet brott till mordbrand.
Ja, men då får du tänka också att han kanske har dödat 2 pojkar. Ja, och han höll på med djur.
Mm.
Så det är nog ganska naturlig väg han går. Jag tror inte det är en onaturlig eskalation.
Nej, jag vet inte. Jag tyckte ändå det var, hallå.
Ja, för oss normala så är det bara,
how did the tables turn?
Och det är väl här någonstans vid den här åldern, typ övre tonåren är jag väl nu på, man börjar se mer lutat åt sexualbrott. Som sagt, jag vet ju inte vad han gjorde med djuren, jag vill inte veta. Mm. Men ja, mot människor.
Han tog nästa steg.
Ja, och vill du gissa vad det kan vara? Nej, det vill du inte. Han försökte våldta sin lilla syster, samma syster som pappan våldtog. Helt tyst.
Jag vet inte vad jag ska säga.
Stackars tjej.
Först fann sin pappa och sen hennes bror. Alltså snälla någon.
Stackars tjej. Då ska jag säga, han berättar själv då att det är en dag 1899 så träffar han en 18-årig tjej som han går på en promenad med ute på landet. Och han känner bara att han vill strypa henne, vilket han gör. Och sen bara går han därifrån. Lite oklart, för att polisen hittar inte någon anmälan på att någon har försvunnit som passar den här beskrivningen. Eller att de har hittat en kropp vid den här perioden så, som passar då in på det han beskrev. Så att polisen vet inte riktigt om han har ljugit ihop det eller att han har gått på en promenad med en tjej, strypt henne och sen har inte hon dött och när hon har kvicknat till så har hon gått hem och skämts och det har inte blivit en anmälan. Men sen igen så tänker jag att han har torterat och dödat djur. Och kanske dödat de här pojkarna. Då tänker jag att han kanske...
Så varför skulle han inte kunna ha dödat?
Ja, och sen skulle inte han veta skillnaden mellan levande och död.
Ja. Ja.
Det är inte en liten pojke som bara, oj, personen ligger ner på marken och är nog död. Så nej, jag vet inte. Det kan vara en fantasi han haft. När han är 16 år så tar han alla pengarna han kan komma åt på sin arbetsplats och hemma. Och han rymmer en gång för alla. Och jag säger också att hans arbetsplats var samma arbetsplats som hans pappa jobbade på. Mm. Så han väldigt så här, följde lite sin pappa.
Mm-hmm.
Han blir arresterad för lite olika brott år 1900. Och blir dömd till 4 års fängelse. Enligt honom själv så är det här anledningen till de brott han senare kommer att begå för att han blev så illa behandlad i fängelset. När han blev släppt från fängelset så går han med i armén där han spenderar några år. Och när han då blir utskriven från armén så träffar han en tjej som heter Margarete Schaefer och de dejtar ett tag. Som jag förstod det så känner inte hon honom som Peter Kurten. Utan han presenterar sig lite olika för olika personer. Så han hade lite olika personligheter. Men det här var också en tid där det var lätt att bara ta en annan identitet.
Ja, ja, ja.
Han var väldigt mån om sitt yttre och klädde sig alltid väldigt fint. Så att det var väldigt lätt för han att lura människor att han hade det gott ställt och kom från en fin familj. Mm. Och han gav det intrycket också för han var väldigt smart.
Okej. Okay.
Vid ett tillfälle så lägger han sina händer runt Margaretes hals och trycker till. Utan att döda henne, men hon blir såklart rädd. Och då säger han till henne att det är det som är kärlek, för jag kommer aldrig att döda dig. Och han håller sitt ord, men han försöker våldta henne ett par gånger. Men när hon gör motstånd drar han henne i håret så att håret slits av och biter henne i örat så att hennes örhänge ramlar av. Han låter henne vara när hon lovar att inte berätta för någon vad som har hänt och då lovar att hålla tyst. Samma år då, jag antar att de slutade dejta där. För att han hade väldigt många och hade lätt för att prata med kvinnor. Och sådär, okay. Så att det kommer att vara ganska många. Ja. Samma år då, alltså 1913, så letar han efter ett hem att råna. Han tar sig in till familjen Klein och letar sig då in till den 10-åriga Christine Kleins rum. Och hon ligger där och sover. Han tar ett stadigt tag om hennes hals och hon försöker desperat att ta sig loss men lyckas inte. Och efter ett par minuter så är hon livlös. När Peter lämnar hemmet så tappar han sin näsduk som då har hans initialer på. Vilket var lite oturligt för Otto Klein, Kristins farbror. Grannarna hade då vittnat om att Kristins pappa och hans bror Otto hade bråkat en kort tid innan mordet. Och att det var med all säkerhet Otto som hade gjort det och planterat dit näsduken för att sätta dit Kristins pappa.
Nej.
Vars initialer var också PK. Då för som straff för vad de nu var ovänner om. Och hela tiden är Peter i området för att följa upp snacket om brottet och liksom försöka luska i vad som händer. Misstankarna mot Otto går så långt att det blir rättegång, men där frias han för att man bedömer att man inte har tillräckligt bevis mot honom. Dock tror ju alla att han är den skyldiga och det kommer det att göra i nästan 2 decennier innan de får reda på vem den verkliga mördaren till Christine var. Peter han fortsätter att bryta sig in hos andra och han bröt sig bland annat in i ett hus där 17-åriga Gertrud Franken blev hans offer. Han ströp henne till döds medan hon låg i sin säng och han blev sexuellt tillfredsställd när han fick se blodet som rann ur hennes mun medan han ströp. Kort efter det mordet arresteras han för mordbränder och inbrott och får 8 års fängelse som han sitter av mellan 1913 till 1921. Nu då enligt honom är samhället igen elaka mot honom och det gör att han blir ännu mer mordisk. När han släpps 1921 så flyttar han till Altenburg och flyttar in till sin syster. I Altenburg så träffar han Auguste Scharf, en kvinna som precis som Peter har suttit inne. Hon fick ett 4-årigt fängelsestraff för att hon sköt mannen som lämnade henne vid altaret. Hon har också jobbat som prostituerad så det är inte omöjligt att hon har haft kortare straff innan det också. Ja. Men till skillnad från Peter så känner Auguste otrolig ånger över sitt dåd och mådde väldigt dåligt av att ha ett mord på sitt samvete. Peter kände ju inte alls så över sina dåd. Han ville bara ha mer och mer. Peter och Auguste gifte sig och hon är en kvinna han verkligen tycker om, i alla fall på sitt eget lilla vis. I några år så lever de ett normalt liv. Han har ett stadigt jobb och det verkar som han håller sig ifrån både mord, inbrott och sexuella affärer. Kan tillägga att det sägs att Auguste bara gifte sig med honom för att han hotade att döda henne om hon inte gjorde det. Men 1925 flyttade de då till Düsseldorf. Nu är de i Düsseldorf.
Nu är vi där.
Ja. Och det är då som han kom till Düsseldorf som det något triggas igång inom honom. Mm. För han börjar träffa väldigt många kvinnor. Så han är otrogen väldigt många gånger. Men han våldtar också väldigt många. Han inledde en affär med en kvinna vid namn Tiede. Och en som hette Meck. Han tog ofta tag runt Tedes hals. Och när hon blev sur så lugnade han alltid ner henne igen. Alltså när hon blev sur efter att han hade ta tag om hennes hals. Jag vet inte riktigt vad de hade, men de hade en typ av en affär tillsammans.
Mm.
Men när hon då fick veta att han var gift så gick hon till polisen och anmälde honom. Han arresteras då för att ha förfört henne, för tydligen var det ett brott. Ted och Meck får då reda på att de har dejtat samma man. Och det leder till att Meck också går till polisen och anmäler Peter för våldtäkt. Han friges från denna våldtäktsanklagelsen. Men han får några månaders fängelse för att han har hotat kvinnorna.
Mm-hmm.
1928 så verkar som att mordbränderna är det som tillfredsställer honom mest. Då han startar hela 11 bränder det året. Den 3 februari 1929 så får han lusten att döda någon, vem som helst. Så han tar med sig en sax hemifrån och så går han ut och letar efter ett offer. Han ser en kvinna i ett område där det just då inte rör sig så mycket folk och han går fram till henne och säger: stanna, gör inget ljud ifrån dig. Han tar tag i hennes kappa och börjar hugga efter henne, men hon tar sig ur hans grepp. Han hinner hugga henne 24 gånger i ryggen. Kvinnan klarade sig och när hon röntgas så hittar läkaren saxens blad i hennes kropp som har då fastnat i hennes skelett. 5 dagar efter saxattacken så träffar han på 9-åriga Rosa Ohliger i kvarteret där han bor. Han säger till henne att han ska följa med henne hem och leder istället henne till en avskild plats där han hugger henne 3 gånger och blir sexuellt tillfredsställd av mordet. Han gömmer undan kroppen när han är klar och går ifrån för att hämta bensin som han ska hälla på kroppen så han kan sätta fyr på den. Men när han kommer tillbaka så är det lite för mycket människor som rör sig i området så han backar. Men han kommer tillbaka morgon därpå och sätter fyr på Rosas kropp och kroppen hittades snart. Med det här mordet och det som följer så är människorna i Düsseldorf väldigt rädda. Peter använder sig av lite olika vapen för att förvirra polisen, vilket är en bra strategi för polisen vet inte om detta är en ensam mördare, en liga eller om det är olika dårar som bara...
Veta, ja. Ja.
Ett par dagar efter mord på Rosa så kickar lusten efter mord in igen och han tar än en gång med sig en sax och går ut och letar efter nytt offer. Han stöter på Rudolf Scher som går hem efter en blöt kväll. Peter attackerar honom bakifrån och Rudolf är inte kapabel att göra mycket motstånd så Peter fortsätter att hugga till Rudolf dör på gatan. Dagen efter så går Peter tillbaka till området där mordet skedde och han ser en polisman som han går fram till och pratar med för att de råkar gå åt samma håll. Peter tar upp mordet när han närmar sig mordplatsen och polisen frågar hur han känner till om mordet för tydligen så är det inte något som man har gått ut med än. Och Peter säger att han hörde via ett telefonsamtal och fast det låter konstigt så frågar polisen inte mer om det. Då kanske man undrar varför han inte gick mer in på det. Men jag tror det har mycket att göra med att Peter som sagt var väldigt noga med sitt utseende. Klä sig väldigt fint och såg ut och var rikare än vad han var. Så att man misstänkte väl inte det fina folket att göra sådana brutala attacker. Polisen griper en man vid namn Stasberg som ska ha attackerat 2 kvinnor med ett rep runt deras hals som han då drog åt. Stasberg var en 20-årig kille som hade mentala problem. Polisen hoppades då att de har hittat rätt person och när de förhör han om mordet på fru Kuhn heter hon som han högg 24 gånger i ryggen. Och Rudolf Scher och Rosa Ohlinger så erkänner han morden men när han berättar om tillvägagångssättet så passar det inte in med det som verkligen hände. Men polisen väljer ändå att se han som skyldig till mordet för de hoppas att de ändå hittat rätt så att det ska lugna ner sig.
Mm.
Och han får fängelsestraff för det men det kommer inte att lugna ner sig. Peter träffar en kvinna vid namn Maria Hahn som han bjuder ut senare samma vecka. De tar en promenad tillsammans och bestämmer sig för att ha sex utomhus. Han stryper henne och av någon anledning så börjar hon blöda från ett sår i halsen och då dricker han hennes blod. Han berättar sen att han dricker så pass mycket att han blir illamående. Han begraver hennes kropp och sen får han idén att han ska istället spika upp henne i ett av träden så att människorna som går förbi kommer att bli förfärade. Han går tillbaka för att gräva upp hennes kropp och när han gör det så inser han då att hon är för tung för honom att hantera så han får gräva ner henne igen helt enkelt. Men han ser ju det här såret på hennes hals med koagulerat blod och det går han igång på. Några dagar senare så går han på en festival Och där han ser två barn, Louisa 14 och Gertrud 5. De två flickorna är fostersystrar och de har fått chansen att gå till festivalen själva. Peter stalkar flickorna och när det är i relativt tomt område så går han fram och frågar Louisa, alltså hon 14-åringen, om hon kan gå och köpa ett paket cigaretter till honom, vilket hon går med på. Han ger henne pengar och hon går iväg och så lämnar då Gertrud 5-åringen med honom.
Mm.
Medan hon går iväg så tar han stadigt grepp runt Gertruds hals och stryper henne medan han går iväg med henne. Han hugger henne med kniven han har tagit med sig för just det här syftet. Han torkar av knivets blad och går tillbaka för att vänta på Louisa. När Louisa kommer tillbaka så ger hon honom cigarettpaketet och han tar tag om hennes hals och bär iväg med henne på samma sätt som han gjorde med Gertrud. Även här försöker han dricka blod. När det kom ut i pressen att gärningsmannen har försökt dricka blod från några av hans offer så myntas då vampyren från Düsseldorf. Den 14 maj, jag vet inte vilket år jag är på, kommer jag på.
Nej,
men samma år.
Ja.
Så ser Peter en kvinna på tågstationen som pratar med en man som hon inte verkar känna. De båda går iväg tillsammans och Peter följer efter av ren nyfikenhet. Han ser att paret går mot en ödslig plats och att kvinnan börjar känna sig tveksam och vill inte gå längre med mannen. Peter säger till henne att komma med honom istället för att den andra mannen leder henne fel och hon väljer att lita på Peter. Han tar med kvinnan som heter Maria Bydlik till sitt hem. Men precis innan hon ska gå in så ändrar hon sig och hon vill gå någon annanstans istället. Inga problem för Peter. Han leder henne till en ödslig plats vid en skogsdunge där han våldtar henne. Hon försöker inte fighta honom, så som jag förstår det så får han intrycket av att hon är förvirrad och inte riktigt kommer ihåg vad som händer.
Mm.
Så att han tror inte att hon kommer komma ihåg var han bodde. För han tog ju henne till sitt hem först ju.
Mm.
Han följer med henne tillbaka till tågstationen där han träffade henne. Maria kommer ihåg allt och skriver ner ett brev till sin vän. Brevet hamnar på avväga och kommer till någon helt annan som blir orolig för den som till honom är en främmande kvinna som har skrivit det här brevet då ju.
Mm.
Så han går med brevet till polisen. Under tiden som detta händer så försöker Maria att lokalisera var Peter bor. Hon hittar var han bor och han får syn på henne och då vet han att det kommer vara över när som helst. Han säger till sin fru att träffa honom på en restaurang samma dag den 21 maj. Och där berättar han allt för henne. Och hon vill att hon ska ange honom till polisen så att hon får pengarna som man får när man anger vem mördaren är.
Mm.
Som leder till en arrest. De bestämmer att de ska ses i kyrkan den 24 maj och då ska hon ha polisen med sig. Han står i kyrkan och väntar på dem och mycket riktigt så kommer polisen med vapnen dragna. Han får sedan frågan varför han valde att hans fru skulle ange honom och då säger han: för att jag tycker om min fru och alltid gjort. Jag har gjort många fel och varit otrogen många gånger mot henne och hon har aldrig gjort något fel. När hon fick veta hur många år jag suttit i fängelse så sa hon: jag kommer aldrig att lämna dig, för gör jag det så har du ingen. Och jag vill ge min fru ett liv utan problem. Peter erkänner snabbt morden som han har begått och pratar öppet om sina tillvägagångssätt. Och man dömer han då till halshuggning i giljotinen. Kvällen innan avrättningen får han in sin sista måltid som är en wienerschnitzel med stekt potatis och en flaska vin.
Men gud, så trevligt!
Ja, där var vi på samma page.
Ja, precis.
Där, ja. På väg till giljotinen, här är vi inte på samma page längre.
Nej.
På väg till giljotinen så ska han ha frågat: tror du att jag kommer vara vid medvetandet i några sekunder efter att mitt huvud lämnar kroppen? Kommer jag få chansen att höra mitt blod som sprutar från halsen? Det skulle vara den största njutningen. Vid giljotinen så frågar de honom om han har något att säga. Och han svarar nej.
Det betyder nej.
Ja, 9-10 eller och hade han pratat svenska så har sagt nej. Det här är intressant, det sista nu. Innan då avrättningen så skänkte han sitt huvud och hjärnan till medicinsk forskning för att ta reda på om det var något fel på honom.
Det kan jag säga utan läkare.
Precis. Men man undersöker hans hjärna och hittar inget avvikande. Men då kan de ju inte, alltså röntga, nu kan de ju röntga och se vilka områden som är normalt aktiverade och vet så här. Det kunde de ju inte då.
Mm.
Men de kollar väl efter tumörer. Hans huvud finns på Ripley's Believe It or Not museum i Wisconsin, USA.
Mm-hmm. Men kunde man inte ha tagit det nu? Och med...
Ja, men hjärnan har de kastat för länge sedan. Vi vill ju se hans huvud.
Och I be damned. Men wow.
Oj, jag kommer lägga upp bilderna.
Alltså snälla, så sjukt men ändå... Fascinating.
Ja. Så hans huvud är mumifierat. Och sen är det delat i två. Det ser
sjukt ut.
Ja. Det är delat på mitten.
För var det så han blev avrättad? På mitten?
Nej, nej, det var nej. Huvudet. Men okay. De har ju säkert skurit så för ut hjärnan.
Wow. Ja, för annars hade det varit intressant att göra den idag. Alltså den undersökningen av hans hjärna.
Men jag undrar, för att kolla hjärnkapacitets, säger hjärncentrarna, då måste du leva.
Mm.
Så jag tror inte det hade gått.
Nej.
Vad tyckte du om Peter Kurten?
Sjukt äcklig, men intressant.
Ja. Och jag tog inte upp alla, alltså det blev för mycket för alla var så lika varandra.
Nej, tillvägagångssättet har blivit äckligt ju.
Ja, och det känns som sån repris av, alltså, vet, bara repetera, så alltså, olika namn, det blev förvirrande.
Nej, nej. Men det var väl bra som du gjorde?
Ja, jag tror
men det. Hur många var det egentligen då han mördade totalt?
Mord, minst 9, kan vara fler. Och mordförsök, minst 31, kan vara fler.
Oh wow. Mm.
Och var 1930 han blev dömd och avrättad.
Känner du att det blir en vampyrmord 2?
Finns det ens fler?
Jag vet inte.
Alltså jag vet inte, det här var inte det roliga. Alltså, okej, roligaste. Men...
Inget av ämnena är ju roligt.
Nej, fast vissa är mer intressanta och researcha och gräva sig djupare. Och jag föredrar ju kvinnliga mördare. Ja. Så det här känns som ett territorium jag inte riktigt är...
Inte fast det var ändå kväll. Bra.
Ja, så han är intressant samtidigt som att han inte är intressant. Mm. För det är väl så här...
Ja, det är ju upprepningar.
Precis.
Men jag tycker det är så intressant. Och så alltså, mycket. Både våra. Mm. Alltså nu var det inte så mycket om min bakgrund.
Mm.
Men om din. Alltså vad som egentligen formar.
Mm. Precis. Mm. Och det är inte konstigt att...
Nej, och det tycker jag nästan är intressantare.
Jag också.
Vad som formar en... Ja, men lite i huvudet på en...
Mördare.
Ja.
Inte ett program som heter det. Jo. Men så tänker man så här, när det är en mördare nu som han här, och så man läser hans bakgrund, på ett sätt så kan man bli lite lugnare på något sätt. Jag tycker det är jätteobehagligt när någon bara går ut och mördar, sen så när man kollar tillbaka, ja, han hade sån fin barndom, han hade jättemycket vänner, och hans föräldrar älskar honom, och vet, så här man bara, men var gick det fel?
Ja, men precis, var gick det snett?
Ja,
ja. Vad bräste.
Precis. Även om jag hade tyckt det var jättekul att leva i Düsseldorf på den tiden.
Nej.
Och så tycker jag så här. Alltså det är kanske att det har blivit, man har blivit mer... vad heter det? Man hör så mycket som man blivit mer... nej. Men bara gå med någon så. Ska vi ta en promenad? Hej, jag heter bla bla bla. Ska vi ta en promenad? Okej. Okay. Men det är kanske normalt, det är kanske bara jag som är onormal.
Lägg dina armar om min hals.
Ja.
Nej.
Men det är kanske jag som är för har för lite tillit till människor så att jag blir så, wow, nej.
Men jag är uppfostrad att inte gå med främlingar. Alltså, eller så.
Ja, men att jag tänker bara vuxen. Gå med någon.
Jag skulle inte göra det som vuxen heller.
Nej. Men sen tänker jag att det kanske inte hade varit så fel om det hade kommit en kille fram till en och man pratar, bara ska vi ta en promenad? Det kanske inte hade varit så ofarligt, men jag hade blivit så, wow.
De bara, nej, jag känner inte
det. Nej, för jag ser ditt ID-kort först, för fota det och skicka till dem jag känner. Fota dig.
In case att du kramar min hals.
Om jag skulle försvinna så vet de. Nästa veckas tema är mord på resande fot.
Ja.
Och vi vet inte om det kommer bli fall där offret är på semester eller mördaren.
Bam, bam, bam.
Ja. Ja, vi ser. Vi ser vad det blir av det hela.
Ser.
Ja. Och det var alles.
Ja.
Ja.
Alles klar.
Ja. Och tills vi hörs nästa gång så får ni ta hand om er själva och varandra.
Yes.
Så hörs vi snart igen.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.